Hej allihopa, varmt välkomna till avsnitt 385 av Ångestpodden.
Och vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som har skrivit under vår namninsamling på 3minuter.se som har delat vår otroliga kampanjfilm. Alltså nu får ni hålla med om att det är det finaste vi gjort.
Men vad har hänt den senaste veckan? Vad har vi varit med om? Ja, det här är det största jag någonsin har varit med om.
Ja.
Och jag tänker också att så här, hur är det möjligt att vår kampanjfilm fick över 100 000 visningar på ett dygn?
Ja, men det är otroligt.
Alltså,
och så här, alltså det säger ju, alltså det är ju så himla stort för en sån här typ av kampanj. Alltså det låter kanske lite så tråkigt med att så ändra skollagen och politik och psykisk ohälsa. Alltså det är mycket saker som klingar lite tråkigt och ändå blir det så stort. Det är ju det som har varit liksom helt otroligt.
Ja, men det har varit omvälvande i så många led.
Ja,
på verkligen så många plan.
Men vi vill ju ändå bara säga att har du ännu inte skrivit under vår namninsamling för att införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över, så kan man ju såklart fortfarande göra det på 3minuter.se.
Och som ni märkte i söndags så kom ju ett avsnitt med Annie Lööf. Det var första partiledaren ut. På söndag så kommer ännu ett avsnitt med en partiledare.
Ja.
Så nu under en tid kommer vi släppa 2 avsnitt i veckan.
Yes, varje söndag alltså. Och vi ska ju då träffa alla partiledare för alla partier.
Ja. Men alltså, Ångestpodden ska ju fortsätta precis som vanligt.
Ja.
Och därför så tycker jag ändå att vi kastar oss in i dagens intervju.
Yes.
För vi har ju träffat Fredrik Geniet Söderholm.
Ja.
Han är ju känd på Instagram under namnet Geniet Söderholm.
En stor idol skulle jag säga.
Jag har följt honom så länge.
Jag med.
Jag har följt honom så länge.
Ja.
Jag har varit rädd. Mm. Jag har varit liksom...
Jag har fruktat.
Denna man. Nej, men jag har varit liksom, jag har haft någon slags respekt för honom. Vi pratar ju lite om det också.
Mm.
Men du vet, alltså, han är en sån som jag är mån om ska tycka om mig.
Ja, precis.
Och med det sagt, jag har ingen aning. Jag vet nämligen att efter han hade varit med i vår podd så tvingade jag Loki honom att börja följa mig när jag var full. Då skrev jag till honom och sa, nu får du börja följa mig tillbaka.
Va?
När du har gästat podden.
Okej. Okay.
Ja. Så det är därför han följer mig. Men.
Ja. Men det här blir alltså ett snack om att lite så göra en inre resa och göra den offentligt.
Mm.
Och så self-healing.
Det blir också missbruk, det blir mycket relationer. Mycket.
Ja.
Jag vill nämna innan att som många av er säkert redan har hört så gjorde Fredrik en podd tillsammans med Ola Rapace som heter Sorry, allt gick åt helvete.
Yes.
Som du och jag har ju pratat om den i podden tidigare just för att den gjorde sånt avtryck hos oss. Och den pratar vi ju lite grann om också.
Ja, och har man inte lyssnat på den så tycker jag givetvis att man ska göra det. Efter att man har lyssnat på den här intervjun.
Vi rullar helt enkelt intervjun med Fredrik Söderholm.
Varsågoda! Hej Fredrik och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack!
Väldigt kul att ha dig här.
Måste man ha diagnostiserat GAD för att vara här?
Nej, det är bara jag i den här konstellationen som har det, antar jag.
Ja.
Men du, kan inte du berätta, vem är du? För jag tänker faktiskt att våra lyssnare kanske inte är helt i din målgrupp.
Jag är en kille på 30 år som driver ett morgonradioprogram som heter Gott snack. Och så gör jag lite andra poddar ibland, beroende på. Just nu har jag en med Kalle Kjolman som heter Kjolman och geniet. Och så ska jag börja göra en säsong 2 av Sorry, allt gick åt helvete med Ola Rapace, skådespelaren. Och så finns det lite andra små poddar inom koncernen som... Gott klocksnack och gott snacksport och så.
Ja, och någon stand-up-klubb också, va?
Just det, gott skratt också varannan. Eller en gång i månaden på Kappa Bar.
Mm, otroligt. Mm. Det är mycket...
Gud,
många
det var så
ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Men jag tänker på massa olika saker, men... Men det är det här luddiga som stör mig lite på begreppet. Folk slänger sig med det så här, ångest. Ja, men vad är ångest och oro, rädsla? Men vad är du rädd för? Vad är du orolig för? Det är så lätt att man bara använder det ordet som någon slags samlingsbegrepp och att det blir lite liksom devalverat. Och, för att inte, och så kommer man inte riktigt till pudens kärna. Liksom. Vad är grejen? Så jag blir typ lite... Jag tänker på det så här... typ så här lite handlingskraftlöshet. Typ. Mm. Man blir lite förlamad typ.
Mm.
För att man inte riktigt vet vad grejen är.
Men så minns du när du la ut en bild på oss och skrev 2 tomma glas vatten. Ett annat tomt glas vatten. För det var ändå ganska liksom så, det blev så lite stort för oss att du ändå så bara, oj, okej, han har ändå sett vår SVT-serie.
Har jag sett? Alltså, ni har varit med på TV. Var det därför? Hade ni varit med på TV då?
Ja, vi hade ju ett program med SVT som hette Ångestbilen. Alltså långt före Framgångsbilen, vill jag säga.
Nej, men vi fattade ju då att du hade letat stoff till Breaking News. Typ.
Men så var det vi på William Spets.
Ja, men var ju nere och skrapade gift på havsbotten där.
Ja, det får man säga. Mm. Men minns du det här?
Att
du
ja, det? Jo, men det här, jo, så minns jag att jag fick lite ångest för det och så fick jag väl bad om ursäkt.
Ja, det gjorde du faktiskt. Mm.
Du, ja, det gjorde du. För vi skrev så, gud vad vi är ledsna, vi har följt dig så länge. Mm.
Mm. Och då, men också väldigt lättkränkta på den tiden.
Du blev så, vadå? Tomma glas.
Idag hade jag nog lagt ut det själv och skrivit, ja, han har ju verkligen helt rätt.
Ja, det var kanske inte det bästa vi har gjort.
Men det känns som att det ändå är lite vatten i glasen.
Mm. Ja, skönt.
Skönt. Men du är uppvuxen i Gröndal med din mamma och din brorsa.
Mm.
Det känns som att du har rotat mycket i din uppväxt nu. Alltså, hur ser du liksom säga tillbaka på den?
Hur ser jag tillbaka på den? Ja, det är det här som, det som är så stort.
Mm.
Och så, det är så mycket. Och det är inte svart eller vitt, eller bra eller dåligt, eller mörkt eller ljust. Det är ju jättemycket olika saker. Det är jättemycket som är fint och varmt och kärleksfullt och härligt. Och så är det lite som är dysfunktionellt och läskigt och otryggt. Mm. Men jag kan inte säga att, det var, att jag ser tillbaka på det som bra eller dåligt eller tryggt eller otryggt. Det var både och.
Mm. Det är det jag tycker är så fint med det som har varit liksom, ja, men så här, man har ju ändå fått följa mycket av din så här självreflektion nu i sociala medier. Mm. Och just det här med att det inte behöver vara antingen skitdåligt eller den här men idylliska uppväxten, utan det kan vara lite båda delarna liksom. Mm. Men vem var du i skolan?
Jag var en blyg pojke som inte alls tog för sig. Jag tyckte det var jätteläskigt att redovisa och höll mig mycket, ganska mycket för mig, inte för mig själv kanske, men alltså, jag var liksom en ganska blyg och rädd pojke.
Mm, ska jag säga. Men när vi liksom, alltså när du sa ja och att du ville komma hit, alltså, så tänkte vi så, gud, vi har vetat vem Fredrik är så länge. Jag minns en gång när vi käkade lunch med Fredrik Wikingsson och vi var så, han geniet Söderholm följer vi på Insta. Han var så, ja, men han är jätterolig. Och vi var, ja, men så hade vi typ någon respekt för dig. Och jag kan känna att man har det fortfarande i liksom mediesvängen. Fattar du vad jag menar då?
Ja, varför lunchade du med Wikingsson?
Därför vi ville ha lite input.
Nej, det var olika, faktiskt helt sjukt. Vi skulle vara med i, vad hette det nu då?
Alla mot alla?
Nej, ja, nej. Vi skulle vara med i Vardagspuls.
Aha.
Ja, en sånt gammalt Tjohejsan-program på TV4. Och sen så, det var liksom första gången vi skulle vara med i TV, så skrev vi ut på Twitter bara, någon som ville, nej, Fredrik skrev på Twitter, någon som vill luncha på Nytorget. Och då skrev jag typ så, vi ska vara med i Vardagspuls idag, behöver lite pepp. Och han bara, okej, kom.
Vi ses där.
Mysigt,
ja. Och sen träffade vi honom någon mer när han var så, när vi bara, vi har en TV-idé, vill du ha lite input? Så han var så, ja, ska vi käka lunch? Alltså, det är så jättesnäll.
Han är så jävla mysig med sånt där. Det var så jag kom in också på, så vill du pitcha idé? Jag kom till mig, jag sitter och skriver i Sigge, skriver Lya på Valigatan.
Nej, men alltså,
så kommer jag och min brorsa dit med en laptop och så, vi hade lite tv-idéer. Blev det ingenting just den gången, men nej, resten men är ju historia.
Ja, otrolig människa. Mm.
Men den här liksom, alltså, jag tror att man ser dig, vi ser dig som, du vet, en så enormt cool kille. Att så här, saker inte kommer åt dig.
Mm.
Vad tänker du om den bilden, att vi har den?
Jo, men det är väl en bild som jag har kavlat ut, tror jag. Men jag har väl förstått att saker kommer åt den och att de där försvarsmekanismerna funkar ju till en viss grad bara. Liksom. Sen så är man ju inte människa om saker inte kommer åt den ibland.
Mm. Men 2019 så släpper du podden Hej, jag heter Fredrik, som beskrivs som en dokumentärpodd mot ett kokainfritt liv.
Mm.
Vad föranledde starten till den podden?
Men då var det väl att jag hade hjärtopererats och sen så var jag på ett West typ, och sen så råkade jag liksom ta en lina ändå och kände så här, shit, men nu har jag tappat kontrollen över det här lite grann. Och skrev jag något ett öppet brev på Facebook typ så här, men nu känner jag att jag tappat kontrollen lite grann. Skulle nog behöva lite hjälp med det här. Och så var det en kvinna på Sveriges Radio som bara, hörru du, ska vi inte göra en podd av det här? Jag bara, ja, jag tror faktiskt det. Ja.
Det är när du säger det så.
Ja, men det är väl helt naturligt.
Ja, precis.
Ja, men ge mig pengar för att jag är narkoman. Det är,
ja, precis.
Perfekt, ja.
Men okej, okay, så hon liksom skrev till dig. Kände du direkt så här, fan vad bra, jag ska ha content. Alltså inte content, men alltså, du fattar vad jag menar.
Nej, jag kände det här är ju svajigt. Men vi kan ju alltid testa att spela in. För det var inte live liksom. Det var så här, här får en inspelningsapparat, en nagra hem och spela in vad du tänker och vad du gör. Och när du går på, när du går till läkaren eller beroendemottagningen eller vad du nu gör, liksom, spela in och så får vi se vad det blir. Jag tänkte, ja men det kan man alltid göra. Får vi se om det blir bra liksom.
Men vad har kokain betytt för dig eller varit för dig?
Ja, men det är det jag tycker ändå, att man måste ju förstå, för att förstå missbruk så behöver man ju förstå vad det ger för positiva effekter. För man, om man bara säger knark i bajs, du är dålig, det här är en dålig del av dig, då förstår man ju inte vad man behöver jobba med. Utan för mig var det ju en enorm skamlossning när jag som bodde i LA ett tag när jag var 22 kanske och var helt ensam i den där stora stan med 12 miljoner, kände ingen och var jätte liksom, fortfarande liksom, inte jätteblyg som person, men i mitt bög, jag hade inte liksom levt ut mitt bög-race än. Nej. Så jag var fortfarande väldigt rädd i det, och sen så plötsligt så bara när jag fick smaka det där så försvann allt det. Så då blev det som att att världen blev i färg. Jag bara, shit, jag vågar prata med killar, jag vågar vara mig själv. Och då måste man ju förstå att okej, det där gjorde ju någonting väldigt, väldigt positivt med mig då. Som jag, man kan tycka är sorgligt att jag inte hade ändå.
Mm.
Men det gav ju mig självförtroende, självkänsla och att jag vågade liksom utforska min sexualitet och liksom våga vara bög. Så det var ju fantastiskt. Det fyllde ju en funktion där och då. Men man kan ju tycka att det borde inte behövas.
Nej, men man kan ju också fatta då att det är ju, det är såklart sådana saker som gör att man fastnar. Det är ju inte kokainet i sig, utan det är ju det man får av det. Jag vet att du förklarade det i någon annan podd med att så här, ja men säg att man liksom i vanliga fall kanske ligger på en trea på en 10-skala i så här självförtroende och självkänsla. Och, eller om man ligger på en sjua, om man är sjuan och tar kokain och hamnar på en tia, så är ju inte resan superlång. Men om det i vanliga fall är en trea och går upp till 10, så är ju resan hur lång som helst. Och då är det inte konstigt att man fastnar.
Nej.
Inte ett dugg.
Nej, det är inte det.
Nej.
Vad säger man? För så säger man, alltså när man pratar återfall, säger man att man tar ett återfall eller får, vad säger man?
Jag tycker att man tar ett återfall, för även om man är full eller hög eller ledsen, så är det ju ändå någonstans ett val man gör. Även om man inte är vid sina sinnes fulla bruk.
Nej, precis.
Man får ju inte, det är ju sällan någon häller ner
i näsan. Nej.
Men för du tar ju då ett återfall som du liksom i minsta detalj delar med dig av. På.
I den podden?
Men i sociala medier. Jag tänker på det här,
vilket
du
av dem?
Jag tänker på det, Lund och du tar E och det är någon kille och det är liksom väldigt och nej, men det blev väldigt starkt för jag minns det så starkt för att jag följde det i realtid. Varför delar du det där?
Men jag har inte liksom analyserat mig själv i detalj alltid, eller just kring den grejen så mycket, men jag tror att det finns någonting i att när man är helt oförmögen, som jag har varit eller kanske fortfarande är lite grann, att trösta sig själv och hantera sina känslor, så finns det någon smärtlindring i att kabla ut det och känna att man delar det med andra. Jag tänker inte bära det här själv. Kolla på den här fittan som förrådde mig. Han ska också lida nu, eller liksom jag ska skämma ut honom. Jag måste få, liksom, få någon slags smärtlindring, och att dela det ger i stunden någon slags smärtlindring, tror jag.
Är det inte lite också att man så här, någonstans vet man att så här, nu är det misär det här. Och det är liksom bättre att jag äger min historia genom att själv dela det, än att folk ska börja snacka om mig som den som är mitt i misär.
Ja, precis. Dels att det håller på att gå sönder, då ska jag ta sönder det, men jag ska också äga det så att det inte blir något jävla skvaller på Flashback om det. Utan så här, ja, det här händer och jag står för det typ.
Ja, exakt. Precis. Men mitt i liksom ditt allt det här missbruket, så får ju du din hjärtinfektion. Vad är det liksom som händer där och då?
Nej, men det var att jag åt en grekisk sallad, bet i en olivkärna, tappade en tand, fick en tandinfektion som blev en blodförgiftning som satt sig på klaffen, som blev en hjärtklaffsinfektion som behövde opereras.
Mm. Men var det när det här hände att du var så, fuck, jag måste sluta knarka, jag kan inte ta kokain, det här måste ju få ett slut. Alltså, kunde du, alltså fick du någon sån rädsla? För jag tänker om man blir, alltså om det händer något så allvarligt så kanske det blir att man omvärderar mycket i livet.
Ja, men då kände jag att nu är det slutknarkat. Och det var ju det när jag ändå tog en lina på ett OS, kände okej, men nu har jag ju tappat kontrollen här.
Ja.
Så det var ju då jag drog igång 12-stegsprogrammet och den här podden då och lite sånt där.
Ja, vi kom in mer på 12 steg sen. Men sen nu i höstas så släpper du ju liksom braksuccén. Sorry,
ja, men alltså det är den bästa ljudupplevelsen jag någonsin haft. Ja.
Starkast i alla fall. Det beror på vad man tycker är bra. Det är inte så jävla kul, men det är ju stark tobak.
Ja, otroligt.
Och där får man liksom ändå på något sätt, eller liksom så här, ni, jag, både du och Ola, jag försöker väl i alla fall göra upp med att säga, okej, var kommer vi ifrån? Vad är det här? Vad har hänt oss? Hur mår vi egentligen? Hur kommer det sig att du där och då bestämmer dig för att göra den här resan i dig själv?
Men det är ju som jag brukar säga, att förändring kommer ju ur att man inte vill ha det som det är längre. Någon slags smärta och lidande. Och jag kände bara så här, men nu har jag tillräckligt många bevis på att jag kan inte hantera mina känslor, framförallt i nära relationer. Och jag blir tokig på att jag försörjer för mig själv. Och jag blir arg och ledsen och besviken på mig själv. Och jag bränner broar och relationer. Och jag kommer aldrig få det här att funka om jag inte fattar vad det beror på, så jag kan göra någonting åt det. Jag måste fatta. Jag står inte ut längre.
Men på vilket sätt kände du att du förstörde dina nära relationer? Alltså för de som inte har lyssnat på...
Men då, där och då var det ju väldigt konkret med mitt ex, min kille som hade dumpat mig. Men när jag ser tillbaka på hela mitt liv så har jag ju haft problem med min affektreglering i alla mina relationer. Alltså även på jobbet eller liksom vänner eller med föräldrar. Och
Men har det liksom, hur var det då att äntligen börja gräva inåt och så här bestämma sig för att nu ska jag ändå på något sätt inte gå till botten, men våga gå lite längre än vad man kanske gjort tidigare i så här, ja, vem du, fan
du,
man är?
Och... Det var en jävla spännande resa, för jag visste ju inte vart vi skulle landa. Vi började bara podda, jag och Ola, och bara så, ja, men vad har hänt dig? Jaha, varför mår du piss? Okej. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så jävla omvälvande och tungt. Så det var ju en resa som upptäckte saker längs med vägen. Liksom. Jag hade ingen aning om vart det skulle sluta. Det är väl därför också blir en ganska stark berättelse. Just för att vi, eller jag i alla fall, börjar någonstans och har ingen aning om var jag ska landa. Så går jag igenom saker.
Exakt. För det tänkte jag nog med när jag lyssnade, att man är så jävla van vid att höra så här, åh, jag har haft en ätstörning, säger vi, och nu är jag ute ur den och detta hände och nu är det föreläsningsturné och hallå. Liksom. Men alltså... att få liksom lyssna på er var ju också att hela tiden var exakt där ni var. Alltså, vilket ju gjorde det typ unikt på ett sätt.
Att inte det här, jag är nu färdig och ska återberätta.
Nej.
Utan vi är mitt uppe i skiten.
Precis.
Och därför kunde man ju heller inte spela om saker på nytt. Ska vi spela in en grej till första avsnittet, och Simon och vi, han klippar och Kalle var så här, man hör på era röster att den liksom nerven, den skakigheten, den kan liksom inte återskapas. Nej. Nu ett år senare låter det mycket lugnare. Det kommer skava liksom.
Ja. Men har du varit, eller så här, har du tyckt att det varit läskigt att titta inåt? För det kan man uppleva ju många.
Ja, alltså. Ja, det har ju varit otroligt läskigt och otroligt smärtsamt och otroligt.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Omvälvande. Men meningsfullt. Många som jag upplever när man pratar med folk, DM och så här, jag skulle aldrig våga ta ayahuasca, jag är så rädd för allt skit kommer att riva upp. Kalle Kjolman som jag poddar med, så här, det är som Estonia, man ska inte röra upp den här skiten, låt den ligga liksom. Ja, fast det kan ju också finnas en belöning i att titta på det där. Om man liksom, om man gör det, om man får hjälp med det och inte bara river upp och det handlar inte om att man ska återuppleva sina trauman, men man ska liksom kanske förstå dem och kunna titta på dem utan att bli triggad. Och det kan ju finnas en belöning på andra sidan den där liksom jobbiga kullen.
Mm.
Det är det. Men många tänker så här, fan, det där, rota inte det där.
Mm.
Det där var då. Men så kanske de inte riktigt fattar att det påverkar dem jättemycket än idag,
ja,
i sina, deras relationer och hur de mår. Och
det kan finnas väldigt mycket pusselbitar där bak,
ja,
på något sätt.
Och så blir man liksom begriplig för sig själv och kan förlåta sig själv och börja tycka om sig själv och inte hata sig själv och,
nej,
skämmas för.
Mm. Fan vad det, ja, precis, det är så jävla intressant. Och ni vet, så typiskt så vår generation digitalister men yngre, och alltså hela vårt, så vår värld uppbyggt och så här, triggervana allt in,
ja,
kommer, alltså, vi är ju så jävla liksom, vad kommer kännas i mig då?
Mm.
För jag har ju haft det här eller gått igenom det här.
Mm.
Det är ju, alltså, det är ju jävligt skadligt för en,
ja,
själv.
Jag gillar det här citatet, jag vet inte vem det är som har sagt det, men så här, antingen kan man försöka vira in hela världen i bubbelplast, eller så kan man ta på sig ett par skor.
Ja, precis.
Verkligen.
Ja, verkligen, true story.
Du, antingen så blir man ju liksom maktlös inför alla triggers, eller så kan man liksom försöka ta makten över.
Ja,
exakt.
Men du skriver och pratar mycket om så här, nya Fredrik.
Mm.
Vem är det?
Nya Fredrik, men det är väl egentligen, skulle jag säga, allra äldsta Fredrik, eller liksom barn Fredrik innan han blev liksom traumatiserad och så rädd. Så här, nyfikenhet, lekfullhet, lugn, medkänsla, alla de här positiva sakerna som jag tror att liksom alla människor någonstans föds med, det här autentiska. Vi är liksom programmerade för att knyta an och ge kärlek till varandra och så här, och vara nyfikna och känna för varandra, empati och så här.
Mm.
Jag tror mer att jag liksom hittat honom och fått de här andra liksom mer kanske extrema traumatiserade jagdelarna och liksom kunna chilla lite så att han får komma fram igen. Så det är väl egentligen gamla Fredrik, riktigt gamla Fredrik, eller riktigt unga Fredrik, liksom lilla Fredrik egentligen.
Mm. Men vad skulle du då säga det var för egenskaper som den, om vi säger då gamla Fredrik som var den här traumatiserade pojken, vad var det för egenskaper du hade då som kanske inte är lika starka idag då?
Ja, men det är ju mycket de här försvarsmekanismerna som handlar om att slå ifrån sig kritik, att göra ner andra, att vara elak, att vara syrlig, att vara cynisk.
Två tomma glas vatten.
Ja, men exakt så. Jo, men att, och när man känner sig liksom mindre bra eller mindre värd än någon annan, så måste man ta ner den för att liksom ta upp sig själv och vara liksom kall och avstängd och inte vara sårbar och inte våga visa sig, liksom uttrycka sina behov och känslor och gå runt och vara lite liksom lite ilsk och lite taggig liksom.
Mm.
Gud, det känns också som att så många män eller så många liksom killar kan känna igen sig enormt mycket i det.
Mm.
Och att kanske, eller så kanske så är det ju rent generellt, att det är mycket svårare kanske för killar att titta inåt på det där sättet som du verkligen har gjort. Men alltså, i podden får man ju med liksom följa din och Olas, alltså den här viljan av att verkligen förstå sig själv. Känner du det så här idag eller nu, att du förstår dig själv på ett helt annat sätt?
Verkligen, och det är det som är, hela, alltså hela poängen tycker jag med att rota, att så här, men tack vare att jag förstår vad jag har varit med om, så tänker jag inte längre, vad fan är det för fel på mig, att jag tänker, fan vad bra du blev trots allt. Och där reframar man ju bilden av sig själv, och istället för att tycka så här, fan vilken jävla fuck up jag blev, hur kan du bete dig så illa och fucka upp så mycket, så tänker jag nu så här, okej, med tanke på dina förutsättningar så är du ändå ganska okej, det blev ändå ganska bra. Och där finns ju självmedkänslan och kärleken till sig själv att hitta, och skammen och självhatet kan ju vittra sönder där, och det är väl det som är grejen med att förstå vad man har varit med om och hur det har påverkan, att man kan verkligen förlåta sig själv på riktigt.
Precis.
Det är det.
Känner du att du har kunnat förlåta dig själv?
Verkligen.
Ja. För du vet ju att du pratade om också, eller har pratat om just i 12-stegsprogrammet, att det är ju jättebra på många sätt, men att det lite saknas just den här delen. Ja, men du nämnde ju det, att man liksom går igenom så vad man har gjort och liksom att man, det är jätte knark i bajs liksom, hela den grejen, men att man inte riktigt har något steg som handlar om just vad man faktiskt har varit med om, som kanske har föranlett då att man har hamnat i ett
liksom. Men så här, varför drogade du? Okej, och varför kan du inte nå dit utan droger?
Ja. Så man pratar inte alls om det i tolvstegsprogrammet?
Men man kan inte riktigt prata om tolvstegsprogrammet, för det är så här, olika grupper jobbar på olika sätt. Ja. Men boken är ju densamma, och den är skriven på 30-talet av vita religiösa amerikaner. Och sen sitter man på de där mötena och så delar man. Men sen så har du en sponsor som är din mentor, och den personen kommer ju med sin erfarenhet och sina idéer. Och den sponsorn jobbar ju med stegen på olika sätt.
Mm.
Så jag vet ju, det finns säkert asmånga bra sponsorer där ute som är så här, men vad har du varit med om då? Men i programmet i sig och i stegen så finns det inte riktigt något steg som är liksom, vad har du varit med om?
Mm.
Som är lite mer självförlåtande. Det är mycket så här karaktärsdefekter.
Mm.
Det här är de negativa konsekvenserna. Jag måste ta ansvar. Min sjukdom. Jag måste gottgöra folk. Det är ganska liksom, lite dömande mot de här missbrukande delarna, tycker jag.
Mm.
Det känns också som att 12 steg har blivit så, jag menar, att det är så ska funka för alla.
Mm.
Alltså att det är liksom så den gängse bilden. Mm. Alltså vad tänker du kring det?
Nej, men det är ju inte så att det är väl ingenting som funkar för alla. Alltså, så här, viktväktarna funkar för vissa, och liksom, vissa älskar intervaller och vissa älskar gymmet. Det finns otroligt många människor i Sverige som har liksom lite risk bruksbeteende eller liksom så här, som är liksom lite på gränsen. Så finns det ju liksom grovt beroende, och så, men alla ska då in i samma, stäppa sig i samma form.
Mm.
Det blir ju inte bra. Alltså, vad du än gör så blir inte det bra när du har sånt spann av ett problem, och så ska alla ha samma lösning.
Mm, precis. Men du har ju pratat mycket nu, eller liksom nämnt det och pratat mycket i dina egna medier och så, om just trauman och hur viktigt det är att liksom ändå, ja, men gå till botten med dem. Vad har du själv upplevt för trauma?
Ja, men det är det som är också, tycker jag, en viktig insikt som jag fick av ganska mycket av den här ungerska gubben jag tjatat så mycket om, Gabo Matta. Alltså, det är inte det som händer dig som är trauma, utan det som händer i dig till följd av det som händer dig, eller det som inte händer dig. Så du behöver inte få stryk eller bli kallad liksom fittunge varje dag. Det kan ju räcka med att du som barn går runt och har blivit lite ledsen på rasten och blivit lite mobbad. Och så är det ingen vuxen sen som kommer dit och frågar hur mår du?
Mm.
Och då är det inte det som har hänt dig, liksom själva mobbningen, det är det som inte händer dig, att ingen plockar upp dina känslor och tröstar dig, som också kan bli. Och då är ju inte traumat liksom själva mobbingen i sig, utan att du går runt och sen tänker, okej, jag kanske är en dålig person som inte förtjänar att ha vänner, jag förtjänar inte att bli älskad, och får du dålig självkänsla. Och det är ju det som blir liksom traumat, det som du bär med dig sen, ärret liksom.
Mm.
Så att jag har liksom inte fått, jag har inte varit med om så mycket enskilda fruktansvärda händelser som jag trodde att trauma var. Liksom, så att jag ska bli våldtagen, eller varit med i krig, eller liksom misshandlad.
Mm.
Men det kan ju räcka med att du, att dina föräldrar är så pass stressade eller själva traumatiserade att de inte är förmögna att plocka upp dina känslor som barn och låta dem få finnas och spegla dem, och liksom kan, att de orkar vara i det, att de själva inte har affektfobi och har svårt för känslor liksom.
Det är jätteintressant. Vi, för några veckor sedan så var vi föreläst i Göteborg, och då var vi där tillsammans med en forskare som heter Christian Ryck.
Han har gästat Gott snack.
Ja, det har han nog.
Nej, men, 500 avsnitt
senare.
Då pratade han bland annat om traumabegreppet. Mm. Och han menade väl då i princip att det är överanvänt. Han var så här, tycker ni det är trauma om jag cyklar hit idag och så ramlar jag?
Nej.
Och så tyckte han väl då att så, ja men kanske då,
många i vår generation
använder det. Alltså,
men toxisk och trauma, det är mycket sådana där ord som ångest som används jättemycket. Och det kan ju finnas problem med det om folk som då har riktiga trauma. Men jag tycker inte man behöver jämföra lidande, big T-trauma, small T-trauma. Om du på något sätt har varit med om någonting som gör att ditt toleransfönster är mindre och att du inte kan leva det liv som du vill, för att du har liksom ditt känsla, du kan inte hantera ditt känsloliv, eller du blir triggad i relationer, då är det ju någonting som händer. Man behöver inte kalla det trauma, man kan ju också kalla det för liksom bagage.
Ja,
eller liksom så här.
Ja, men exakt. Men jag tycker ändå när jag lyssnar på dig att det är, alltså, det är liksom mycket mer förlåtande mot människan på något sätt. Eller jag vet inte, men det är mycket mer så här förstående. För vi har diskuterat mycket, men han tycker inte man ska använda psykisk ohälsa, huruvida man nu ska det, låter jag vara osagt. Men alltså just det här, åh gud, måste vi prata om det? Alltså människor lider ju ändå.
Mm.
Många gör ju det liksom. Och så är vi liksom så i begreppsvärlden.
Mm.
Jag vet inte, jag tycker, alltså när du berättar om det så får man också en förståelse, och jag tycker det är väldigt, väldigt fint.
Mm.
Och jag tror att många verkligen kan relatera till det.
Ja.
Men har du gått mycket i terapi?
Men inte så fruktansvärt mycket. Jag gick lite grann för några år sedan då när jag liksom, min arbetsgivare ville hjälpa mig. Men det här året då, jag gjorde den här podden förra året, då gick jag väldigt mycket under liksom våren där. Testade många olika typer av så här, ja, men psykodynamisk och lite hypnos och lite lifespan integration. Testade lite olika sådär. Mm. Men det var inte så vansinnigt mycket. Men jag kände ju ganska så här, när jag började få tag på nycklarna och följa de här, liksom, de här expertisen, världsexpertisen och det här holistic psychologist och self-healing-grejen, så bara insåg att jag har ju ganska mycket av det här inom mig.
Mm.
Jag kan ju inte tro att jag går till en gubbe och att han ska, liksom, han ska fixa mig. Utan så här, men jag behöver ju få verktygen att förstå. Och sen så kan man ju göra ganska mycket själv.
Mm.
Det är det. Self-healer, liksom, grejen.
Mm.
Ja, och också att man, alltså, att man också är beredd på att det är ett jävla jobb.
Mm.
Ja,
liksom. Ja, och att man inte bara får liksom ett jävla lyckopiller och lite SSRI, så är det bra sen. Mm.
Nej, exakt. Eller att det är så, ät så här, tänk på dina tarmbakterier. Alltså, man vill inte höra det ordet i sitt liv igen. Tarmbakterier. Alltså, förstår ni? Mm. Jag får panik. Men ja, men att det är ett också, jävla jobb.
Ja, och att liksom en del av då att liksom self-heala kan vara att behöva fejsa sidor hos sig själv som man absolut inte tycker om, men som är en del av själva healingen.
Ja, men det är ofta en ganska smärtsam process.
Exakt.
Och man kan ju behöva liksom så avsluta relationer eller, vet, göra mycket jobbiga grejer för sin egen skull i långa loppet. Det är läskigt och jobbigt i stunden.
Precis. Men vi hörde dig nämna i Nemo Hydéns beroendepodd.
Mm.
Där nämnde du dramatriangeln.
Aha.
Och att du liksom ville lämna den.
Aha.
Ja. Minns du vad det var?
Minns du vad det var? Vi tyckte det var så intressant.
Ja.
Alltså just det, off
förövare, rescuer, exakt, man är räddare. Ja,
exakt.
Ja. Ja, men den hoppar man väl runt i lite grann hela tiden om man inte är på sin vakt.
Mm. Ja, vi tyckte den var så jävla intressant.
Ja, men jag hade typ, hur kan jag missa det här? Ja. Jag vill typ ha en forskare här som helt bara pratar om det.
Ja, men det borde ni ha, men jag är inte expert på just den. Jag försöker att inte vara varken förövare eller göra mig själv till offer. För så fort man säger att man är ett offer, då menar man ju att man är maktlös inför sina omständigheter, och det är ju inte. Om jag mår skit av att sitta här, men då får jag väl gå ut ur det här rummet då.
Ja,
om du håller fast mig, ja, då är jag ett offer.
Mm.
Men om jag sitter här och mår dåligt och inte väljer att gå, då är jag inget offer.
Mm.
Då är jag ju bara för rädd.
Mm. Precis.
Ja, verkligen. Alltså, jag tyckte det var så intressant att man också hamnade, man behöver inte må piss för att hamna i det.
Nej.
Utan alltså,
ja, det är ganska skönt att vara där ibland.
Alltså,
offerkoftan är en härligt plagg många gillar.
Ja, men verkligen. Och att så verkligen vira in sig i den, det kan vara otroligt.
Ja.
Men du nämnde, vad säger man, Gabor, vad heter han, Mate?
Gabor Mate, ja.
Mate. Mm. Vad är det liksom för person? För det känns som att du älskar ju honom.
Ja, men det är Papi, det är nya Papi. Ja, men det är en ungersk läkare, gammal nu, som fan.
Han ser så sympatisk.
Ja, men han ser så varm. Han är uppvuxen under liksom ockupationen, andra världskriget, och var läkare, och sen jobbade mycket med på hospice för människor som skulle dö, och sen jobbade väldigt mycket med tunga missbrukare i Kanada. Och han skrivit och när jag jobbade med de där missbrukspersonerna då, så blev jag väldigt intresserad av missbruk för att verkligen förstå det.
Aha.
Och så har han skrivit böcker om missbruk, barn och anknytning och stress, och hur stress påverkar alla delar av kroppen, psyket och själen och kroppen och så här. Och han har bara blivit min liksom, en av mina liksom teachers eller förebilder liksom, för han är så jävla så fruktansvärt empatisk.
Mm.
Och förstående liksom, och så här, han såg någon intervju och var han typ så här, ja, Harvey Weinstein var ett svin, det kan vi alla vara överens om, men vi måste ju förstå hans smärta också om vi vill förstå hur vi ska hjälpa andra killar att inte bli sådana för. Han är så här, han är så jävla varm och empatisk och klok och mysig. Jag försöker pitcha in ett program på SVT nu där jag ska försöka, jag måste få träffa honom innan jag dör. Så jag ska försöka göra ett program om psykedeliska droger, för han är också på lite med ayahuasca och sådär. Han är ju väldigt open-minded fast han är så gammal liksom. Och odömmande, och har ju själv tagit ayahuasca och sådär. Men han har skrivit bra böcker, och han är med i väldigt många poddar. Så om man bara söker på Gabor Mate och går in på någon som handlar om trauma eller addiction, så kommer man få sig en bra grundkurs om man är intresserad. Han är väldigt, har väldigt mysig, behaglig röst också. Alltså bara en sån sak, om man lyssnar på en större jävel som har en jobbig röst, så kan man bli såhär, men jag orkar inte lyssna på dig.
Nej.
Eberhard, alltså såhär.
Nej, men
Och ja, men jag, för när jag såg det, jävla massa böcker, uppsjö av böcker.
Alltså, mm. Han har en ny också nu som kommer ut alldeles snart, tror jag. Mm. Som är The Myth, heter The Myth of Normal, Trauma and bla 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 in a Toxic Society, någonting som så här, men alltså hur vår idé om vad, hur vi ska vara också gör oss mot dåligt. Vi tror att vi ska vara lyckliga, men människor är inte programmerade för att vara lyckliga.
Nej.
Vi är programmerade för att inte dö.
Exakt. Mm.
Det blir ju också alltid, alltså om man inte har varit så mycket och grävt i sin egna så här anknytning och så blir det ju alltid en sån jävla käftsmäll, tycker jag, när någon så sätter ord på det. Alltså det var mycket sådana gåshusögonblick för mig när jag lyssnade på Sorry, allt gick åt helvete. Alltså för det var så mycket saker som ni tangerade i som jag var så, jag har aldrig kommit så här långt i mina egna liksom sätt och sätta ord på saker som jag själv har känt.
Har du några exempel?
Nej, men inte så som jag kan komma på rak arm nu, men alltså det var bara, jag vet inte, det var nog...
Du kan inte väl säga det, nej, på den, tänker jag.
Nej, ja, dels det.
Bipa.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig... Fan, bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, precis. Nej, men det var så jävla mycket jag har.
Det var det här med att köra heroin i en källare i två veckor.
Nej, men framförallt till, liksom anknytning och vad man nog liksom, ja, men ibland vad man har haft för förväntningar på vuxna människor runt omkring en som kanske inte riktigt har levt upp till det, och hur det kan bli skavigt lite längre fram i livet liksom.
Ja, ja, man inser att en förälder inte är superhjältar utan också har sitt skit liksom.
Precis. Ja, men verkligen. Ja. Men om man bara tittar på beroende, tror du att alla som har ett beroende har ett obearbetat trauma? Men, om man då kallar trauma inte bara då
våldtäkt. Jag menar ju då att det blir väldigt brett då, för att liksom, jag tänker att visst, du kan ju såklart vara en partyknarkare som bara tycker att det är kul, men om du inte kan sluta eller kan sätta gränser för dig själv, för det är också ett tecken kanske på någonting dysfunktionellt, att du inte har fått med dig så mycket självkärlek eller så mycket sund gränssättning, att du inte kan säga att jag mår ju dåligt av det här i längden, jag måste kunna sätta en gräns här. Så att jag menar ju verkligen i det bredaste av, liksom, av begrepp, men såklart alltid finns, man kan aldrig säga 100-100 liksom. Men jag tror ju att vi är mycket mer sårbara för den lösningen, för den funkar ju jättebra kortsiktigt liksom. Så att det är ju inte, det är no shame in that liksom.
Nej, men exakt.
För när folk säger så här, men jag är inte traumatiserad, jag hade en bra barndom, men jag menar ju som inte att du har haft ett helvete.
Nej.
Jag menar bara att du kanske har lite låg självkänsla, du kanske har lite svårt med gränssättning, du kanske tycker det är läskigt att uttrycka känslor och behov i relationer. Det är ju inte de här enorma, dramatiska, du behöver inte ha liksom varit i atomkrig.
Nej.
För att bli lite liksom ängslig eller ångestladdad eller liksom rädd.
Jag tycker det är viktigt.
Mm.
Men det känns liksom som att du har hittat sån enorm meningsfullhet i att prata om de här sakerna.
Ja, jag tycker det är kul som fan. Och viktigt, för jag tror ju på riktigt att världen kan bli en så mycket bättre plats om folk blir mer medvetna om det här.
Alltså det är ju, 100%.
Det finns ju så jävla mycket empati och så mycket fred att hämta i att förstå att men ingen, Putin föds inte till en ett psykfall liksom.
Nej.
Han har också varit en liten pojke som också bara ville ge och få kärlek, och sen har det hänt massa skit liksom.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Ja, men det är ju mötet, såna här samtal. Jag har fått lite gåshud flera gånger här, alltså bara för att vi möts. Alltså så här, att möta människor och känna att det man pratar om betyder någonting. Jag älskar att flamsa och tramsa, men det får jag ju som en god snack. Men jag tycker det är helt inspirerande att träffa människor och känna att man pratar om saker som betyder något.
Fint. Ja, det här tack så jättemycket för att du ville läsa Stångens.
Ja, men jättekul.
Ja, tack så jättemycket.
Tack för att du fick komma.
Tack.
Alltså en sak som jag tycker är så bra och viktig att prata om, som ju liksom Fredrik är inne på ganska mycket i Sorry allt gick åt helvete, men också i intervjun här, just det här med att alltså saker och ting kan vara både och, alltså man kan ha haft en ganska strulig uppväxt med mycket trauman då, säger jag nu med citationstecken, eller vad man, hur man nu vill tolka trauma. Men att det också samtidigt kan finnas mycket kärleksfulla minnen och bra minnen. Och att man liksom, jag tror att många har varit med om saker eller har skaviga relationer i sitt liv som man inte, alltså typ som man känner att man inte får prata om för att det finns liksom positiva saker också.
Ja, exakt.
Och livet är ju inte så svart och vitt.
Men alltså jag måste också säga att jag tycker att Fredrik är, alltså dels blev det ett så fint samtal, men han är också, och detta säger jag ju nu utan att jag liksom känner honom speciellt liksom väl. Alltså vi är ju knappt bekanta. I wish, låter det som. Nej men så här, alltså
när man, så öppna dörren.
Ja, verkligen. Ring mig. Men när man liksom har följt honom i sociala medier, alltså han känns som en så förstående person. Alltså ja, förstår du? Mm. Han känns som en, jag vet inte, en så varm och fin person som man gärna typ delar sina innersta saker med.
Mm, verkligen. Sen tycker jag också det är intressant, vi borde ju verkligen prata ännu mer om tolvstegsprogrammet. Alltså mer ha ett eget avsnitt om det.
Absolut, mer om trauma kände jag också, ja, när vi gjorde det här.
Det också.
Vi var väl bara och skrapade på ytan. Mm. Kan man säga.
Tack så jättemycket Fredrik för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack. Okej Sofie, det är ju en annan sak som händer just idag.
Yes.
Och det är ju, ni är många som har frågat, ni är många som har undrat. Idag släpps kampanjlåten till 3 minuter i veckan. Och den heter Släck inte ljuset.
Och den finns alltså nu att lyssna på alla plattformar. Och snälla gå in och likea den, lägg till den i era spellistor på Spotify. Det betyder ju världen. Och det är ju också världens vackraste låt.
Nej men den är så fin. Och alltså, det är många av er som har sagt det också.
Ja. Och vi hoppas verkligen att, alltså så här, den låten betyder ju såklart allt för oss, men vi hoppas och tror också att den faktiskt kan vara en liten stöttepelare i mörkret.
Det, jag tycker inte det finns så många låtar på svenska som skildrar ångest på det här sättet.
Nej, verkligen alltså, inte.
Det är så skönt och det är så vackert. Så här, man bara, ah, du är ganska apatisk. Men, men snälla, alltså verkligen lägg in den på era listor. Lyssna på den, använd den när du lägger upp en story. Sen ja, kan ni inte göra det idag.
Ja, använd, det kommer ju också finnas på TikTok. Så gör ni typ TikToks, använd den låten då.
Tagga
på TikTok.
Tagga oss, vi vill se allt. Låten heter Släck inte ljuset.
Ja, och det är bara att söka på det. Den är ju framförd av en artist som heter Ronja.
Ja.
Men ni kan söka på både 3 minuter och Släck inte ljuset, tror jag. Men Släck inte ljuset alltså.
Vadå, att Ångestpodden har så en kampanj?
Nej, det är helt sjukt.
Alltså va? Det är liksom, det är för stort.
Vi avslutar även denna veckans avsnitt med den här otroliga låten, tycker jag. Så hörs vi som vanligt. Nej, vi hörs ju på söndag.
Ja, men det gör vi sannolikt.
Och sen som vanligt nästa torsdag.
Vi hörs på söndag med en partiledare.
Yes.
Vi svettigt varje gång, tror jag.
Hej då!
Hej!
Letar efter alla svar, samlar ihop allt jag spilte. Det är så jag ser det. Och jag ser skymningen bakom glas. Väggar som bär alla minnen och gatuljus som små, och hela världen kändes som vår. Det finns kvar där någonstans, fast vi gled ifrån varann. Hör hjärtat slå som klockor ringer, när kryningen känns långt ifrån. In alla svar, så ingen ser var du spricker, jag bakom guld och silver. hjärtat slår som klockor ringer när gryningen känns långt ifrån. Kommer du att se den? Så håll mig ihåg innan skuggor tar min hand och släck inte ljuset.
Podplay.